Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Möt löparen. Mitt namn är Marcus Åberg och det är jag som gör den här podden. Och det här är en podcast för löpare av löpare. Innan vi kastar oss ut över denna intervju som väntar på er vill jag börja med att tacka till alla er som har lyssnat på tidigare avsnitt under säsongen. Jag är så otroligt tacksam över att just du lyssnar. Och som ni har märkt så kanske vi inte kommer ut med avsnitt lika ofta som jag gjort tidigare. Men jag jobbar på med att ta fram nya spännande och intressanta intervjuer helt enkelt som ni får ta del av. Och just det, är det så att du gillar den här podcasten, då får du gärna gå in och ge oss ett betyg på Spotify. Och glöm inte heller bort att följa oss på sociala medier där vi finns på Instagram och Facebook där vi kort och gott heter Mötlöparen. Gå in och gilla oss där helt enkelt och följ oss. För då missar du aldrig några nyheter eller nya spännande avsnitt från oss helt enkelt. Nu har det blivit dags att presentera dagens gäst. Han har haft en stark utveckling i löpningen och tog också steget under 2:30 på maran. En tid som många löpare drömmer om. Det här var hösten 2023 som han äntligen gjorde det. Och tvåa i det loppet som han faktiskt vann var ju en gammal gäst som vi också har haft med här i Umeåklubben. Ingen mindre än Frej Elsa Engberg som kom tvåa. Det är just maran, halvmaran och 10 km och en mängd andra distanser som han har satsat och satsar på och tränar mot. Men vem är han? Jo, det ska ni få veta i detta avsnitt av Mötlöparen där ni får höra mer om hur det kom sig att det blev löpning. För det var faktiskt väldigt nära att han la skorna på hyllan för några år sedan när han gick igenom en separation. Men löpningen fick då en helt ny roll i hans liv, lite som en ventil i livet helt enkelt. Men vem är han? Jo, hans namn är Mattias Jonsson och här ska du få ta del av vårt samtal som till en början handlade om löpning. Men som vanligt i den här podden så om mycket annat också. Det blev helt enkelt ett väldigt härligt samtal. Så jag ger er ingen mindre än Mattias Jonsson. Nu kör vi. Då tar jag och hälsar Mattias Jonsson. Varmt välkommen till Mötlöparen.
Tack så hjärtligt.
Hur är läget med dig då?
Dagsläget är väldigt bra måste jag säga. Förutom små skavanker här var med höft och sånt, men annars så mår jag bra.
Ja, du har haft lite problem med skador den senaste tiden, eller?
Ja, det började efter Uppsala halvmaraton, eller Uppsala maraton i slutet av oktober. Så skulle jag springa Bålsta maraton 3 veckor senare. Då var jag för ivrig och gick på för hårt efter maran och drog på mig en skada på hälsenan. Så inför Bålstamara kunde jag bara springa 6 mil totalt på de 3 veckorna och cyklade väl 10-11. Men ja, jag lyckades ändå genomföra det på 2:29:59. Så första 2:30-tiden avklarad och på sekunden var jäkla flytt. Men efter det så drog jag på mig ytterligare då. Problem med hälsenan för det mådde inte jättebra att dunka på med en till mara så tätt inpå. Och det har hållit i sig sedan dess. Ja. Så jag är lite försiktig. Ja.
Men jag tänker vi ska komma in lite på det senare i samtalet. Jag tänker att vi börjar med att du får presentera dig själv lite. Så kör den vanliga frågan. Vem är Mattias Jonsson i det här fallet?
Yes, jag är en 34-årig man. Jag är förälder till mina 2 döttrar. På 9 och 5,5. Jag har dem varannan vecka. Så att man anpassar träningen efter barnveckor. Jag jobbar 7-4 standard inom industri som inom formsprutning. Ja, gillar att springa, motionera, röra på sig.
Ja. Men jag tänker att vi ska lära känna dig lite mer nu. Det är därför du är med.
Ja, får se vad det bär av.
Men om vi börjar med löpningen då, vilka distanser är det som du springer?
Jag är nog mest inriktad på typ 10 och halvmara. Jag tror att jag det passar mig bäst. Maraton är jag nog lite för dålig på att ta i energi. Och sen så anser jag väl att jag kanske inte är tillräckligt snabb för de kortare distanserna för att få jättebra tider, även om man har presterat mer än average, om man säger så.
Ja, ja, men det är ändå intressant. Du har ju ändå gjort 2.29, du nämnde det tidigt här, 2.29.59. Då är det ändå ganska hyfsat bra på, nu har det blivit väldigt bra utveckling på maraton, ska man ju tillägga, men alltså ja. Det är en tid som inte Jimmy the Man gör, om man säger så.
Nej, första maran man själv gjorde siktade mig på under 3 timmar precis. Det grejer man inte, men nu när man siktar på under 2.30 och gärna ännu snabbare, så man glömmer väl bort lite vad man börjar med inom löpningen och ser inte att du springer så pass mycket fortare nu, utan du blir besviken om du springer på 2.35 och inte 2.29 någonting. Det är ju det som utvecklingen handlar om, tycker jag. Sen säger jag att det är min prestation. Jag säger inte att om någon annan springer på 3 timmar eller 4 timmar så är det en dålig prestation. Utan det är, jag tävlar alltid mot mig själv och jag anser att man alltid börjar sitt egna bästa.
Men tror du att det där kan vara lätt att man... Jag kan känna det själv, att man ibland tappar bort vart man egentligen började någonstans. Att det går, det kan ju gå snabbt framåt för en del, medan det tar längre tid för vissa, men att man glömmer bort faktiskt vart man började sin resa, så att säga.
Ja, jag tror att man ska alltid vara ödmjuk, och jag är väl väldigt ödmjuk person generellt, och jag försöker alltid se personen jag pratar med, och sen vill jag nästan aldrig nämna mina egna tider i första hand, för att träffa någon random person på en tävling så säger de att de springer på en lite långsammare tid än vad man själv gör, så då får man alltid, ja, jag brukar alltid säga mina tider sist om jag ens nämner dem. Så att jag tycker man ska få andra att växa, och det gör man ju om man kan hjälpa dem, och det uppskattar jag att höra folk vara pacer, för jag tror att andras glädje, att jag ser att andra blir glada för att man hjälper dem nå sina mål, känns lättare än att nå sina egna mål.
Men är du hara ofta, eller är det något du...
Ja, ofta skulle jag inte påstå, men jag har varit ett par gånger, hjälpt till på några de här standardloppen och som Stockholm halvmara eller höströsket, även Bålsta stadslopp, och jag har åt Maratonlabbets Johan Forsstedt, heter han kanske?
Ja, stämmer.
Så jag hjälpte honom att hara där, och då fick jag smeknamnet Ljusharen. Så det var väl positivt.
Men om vi tar din idrottsliga bakgrund då, tänker jag att vi kommer in på löpning då också, men har du sysslat med andra idrotter eller så under din uppväxt?
Yes, så är det som alla andra i princip, som de jag lyssnar på din podd, att det är fotboll man börjar med, men jag har även hållit på med innebandy. Så att jag la av med fotbollen vid 16 års ålder, och innebandyn fortsatte, men det var ju bara på vinterhalvåret i princip, då hade man inte så mycket sommarträningar. Och sen så hade jag då en släkting som jobbade på samma jobb som Hans Nilsson från Enhörna. Så han snackade med ungdomstränaren där och frågade om jag ville börja komma och träna med dem. Så då började jag med Enhörna IF 2006. Jag var 16 och skulle fylla 17.
Vart bodde du då? Eller vart?
I Södertälje.
Ja.
Så att det var nära och bra till Enhörna, och det är en väldigt seriös satsande klubb, och de har ju haft alla de här stora stjärnorna, och just då när jag började var det Erik Sjöqvist som var största stjärnan, och det var ju fantastiskt att se när han kom på en träning eller han kom och skulle hålla något tal eller liknande, en genomgång.
Ja, för Enhörna är ju en stor klubb, eller en historiskt sett, som du är inne på. Nu är det ju tyvärr inte många som... Den är inte lika stor klubb idag.
Nej, jag tror att de har satsat mer på att gå på bredd istället för elit. Det var lite så när jag innan jag slutade med klubben, att det var mer satsning på bredd för att få in pengar, och det förstår man ju själv också. Mm. För att få toppen behöver man bredden. Mm. Och nu har de ju fått in många löpare, så att det var idag som Kim Oskarsson sprang på 2:26, väldigt bra tid. Och Viktor Zachrisson är också väldigt framstående löpare, så att de är nog på gång i den klubben.
Mm. Men för din del då, du började då i Enhörna och träna?
Yes, jag började där 2006 och sen så höll jag på i 10 år. Men jag flyttade till Bro 2010. Och sen så var det ohållbart att vara med i Enhörna på grund av funktionärsuppdragen. Även fast de sa att jag kunde skippa dem, så kände jag att det känns så divigt att vara med i en klubb och inte kunna bidra på funktionärsdelen. Så att jag kände att jag inte kunde vara kvar, så då avslutade jag medlemskapet och jag pratade med min arbetsgivare om de kunde stötta med löpningen i anmälningsavgifter. Så då har jag sprungit för dem sedan dess, och sen så började jag 2022 med Bålsta idrottsklubb.
Just det. Vad, vilken klubb, för då sprang du för vilket företag var det? Eller vad heter det?
Durgo AB. Ja. Så att de har väl blivit, jag ska inte säga att de är kända nu, men folk som springer förbi byggnaden har jag hört, bland annat Kristoffer Lofs, att ja, men jag sprang förbi Durgo där. Ja. Tack vare att man själv syns lite här och var, så att det är lite reklam för dem i varje fall.
Men det var ju ändå bra från deras sida att ge dig chansen att träna, så eller?
Ja, de stöttar som sagt med startplatser till de lopp jag vill springa. Och ska du tävla sen på SM så behöver du ha en förening som är till ansluten till Svenska Friidrottsförbundet. Och då gick jag med i Bålsta för att kunna tävla på SM. Ja. Och då är det framförallt maraton jag anser att jag är för långsam för. Halvmara eller kortare sträckor också. Men jag har ingenting att hämta på en mara heller. Det är mer bara coolt att få gå in på stadion och byta om bland eliten där och stå bland de bästa. Det är, även om man inte springer lika snabbt, så är det kul att vara nära.
Ja, men hur är det liksom den atmosfären där för din del? Det låter som att du njuter mer av det än vad jag själv har gjort till exempel. Jag har varit här.
Ja. Ja, man vet ju var man kommer ifrån. Och det har alltid varit att när jag kommer till de här och ser upp till de som springer absolut snabbast, så det är ju knappt som man, det är nästan som man skäms över att man själv står där när man är en kvart, 20 minuter långsammare än vad de är. Men alla är så fruktansvärt trevliga. Så att jag rekommenderar alla att gå och prata med dem. De flesta är väldigt öppna och diskutera. Även om de vill ladda upp och fokusera på sina lopp, så prata med dem. De kan vara snälla, de är eliten.
Men finns det inte någon så här utmålad att... Jag tänker där i alla fall att det har målats upp en bild av att många elitlöpare inte är trevliga, alltså, att prata med, eller?
Ja, jag fick också rätt. Men sen, men stör inte, de fokuserar. De ska springa. Och sen så har jag tittat på typ Usain Bolt som latchade. Han pratade med funktionärer och alla behöver inte gå in i sin bubbla för att prestera på topp. Men jag vill inte vara i vägen när man kommer till ett sånt ställe. Men på SM så är det kul. Nu träffar man ju sådana som är jämnsnabba, så att även fast man är mycket långsammare, så har gjort under 2:37 på morgonen, så är du välkommen att springa på SM. Mm.
Men från början då, vad var det som fick dig att fastna för löpningen? Du har gjort den här klassiska som många av dem har intervjuat, från fotboll, ja, och till löpning.
Ja, mina föräldrar anmälde mig till Lidingöloppet, minimaran, kalvruset och allt sånt där när man var lisen, och då byggdes ändå intresse upp för löpning. Men jag var ju aldrig bland de främsta, utan man sprang igenom där och tyckte det var kul att få en medalj som man hängde runt sig. Och ja, det var bara roligt att ha likasinnade. Sen så när man inte kanske är i toppen så växer inte, eller mitt intresse väcktes inte, och jag tänkte aldrig att jag kunde bli lika bra som de i min åldersklass. Så att när jag väl började med enhörna så var det ju mer att då hade man ju de som var, några var jämngamla och några var yngre, men alla var typ på samma nivå. Så att även om man inte kunde springa på SM, så i min ålder så var ju de som var yngre sprang ner och tävlade bland de främsta i landet. Så att det var väldigt kul att se vart man kunde nå sen så småningom. Men det var innebandy och fotboll som allting började med. Man var ju löpstark.
Men vad fick det ändå fastna där för löpningen? Så, och bli kvar?
Det är fel att säga att man var dålig på det andra. Jag tycker ändå att jag var hyfsad på fotboll och på innebandy. Men fotbollen, det tröttade man lite på. Eftersom man hade hållit på så många år. Och sen så hade jag haft fallenhet för att springa. Och det är en så lätt sport att hålla på med. Bara snö på det. Du behöver inte ens ha joggingskor. Du kan springa till tåget. Det är sådana som kör sådana här runstreak. Då har man sprungit varje dag. Om man ska se det så, att springa 1,6 kilometer som minimum.
Ja.
Jag fastnade för att jag tyckte att det är en lätt sport. Du behöver inte ha så mycket. Nu börjar det bli mer. Du ska ha rätt skor, du ska ta blodprov och testa laktat. Det blir så, jag förstår att du blir bättre av det. Men det blir väldigt mycket mer invecklat än när jag började med löpningen generellt. För då var det bara, nu springer vi 8 gånger 1000 meter. Okej, nu håller ni det här tempot. Okej. Ja, så det är lite skillnad nu.
Men använder du dig mycket av sån teknik som finns där? Laktatmätning?
Nej. Jag skulle säga att jag är väldigt spontan när det gäller träning. Jag har noll upplägg. Jag är nog en av de absolut sämsta till att... Jag skulle säkert funka bra om jag har en tränare, men då vill jag gärna ha någon som står och skriker på mig. Att gör så här. Följer upp noggrant. Men... Jag går mycket på hur kroppen känns. Och känns det bra så springer jag lite fortare. Och jag vet att man måste ligga i vissa zoner för att bli bättre och utvecklas och pusha sig själv. Men jag kör ingen laktat och jag tittar inte på något schema att jag måste springa 8 mil den här veckan eller 12 mil den där veckan. Utan det får bli som det blir. Det låter inte så seriöst. Och jag är inte så seriöst. Jag springer för att det är kul. Så får man se vart det bär.
Men tror du att man kan fastna? Så kan jag uppleva det lite ibland. Att det blir så mycket, man ska mäta laktat, man ska mäta det här, man ska titta det här, man ska kolla på puls. Alltså det blir så många parametrar att man någonstans tappar själva känslan för hur kändes kroppen. Alltså.
Ja, absolut. Jag har inte testat själv med laktat eller liknande, så att jag kanske inte är rätt person att fråga. Men jag går mycket på hur kroppen känns. Känns det bra så springer jag lite fortare. Sen vet jag att du inte ska springa fort 7 dagar i veckan. Och kroppen känns aldrig bra 7 dagar i veckan. Inte för min del i varje fall.
Men ungefär då, hur ser en vecka ut? För nu har du haft lite skadeproblem och så, men...
Ja, men jag har tränat på ändå. Men jag har varit väldigt avvaktande för att hälsenan ska funka. Och jag tycker rehab är fruktansvärt tråkigt. Jag avundas de som klarar av att köra rehab. Det är fascinerad. Jag vill bara göra det som är kul. Jag tycker att det är kul att springa.
Mm.
Men en vanlig vecka så transportlöpning eller transportcykling till och från jobb. Då har jag 14 kilometer enkel sträcka. Sen så blir det blandat. Känns det bra så springer jag fort, och sen så är jag väldigt glad över att jag har Viktor Zackrisson här i närheten som drar ut mig på de här lite tuffare passen. Och det är sånt jag behöver. Så att man inte bara blir det här bekväma. Det är det som är problemet, tror jag. Men jag försöker att springa en, två gånger om dagen då man kör fram och tillbaks. Eller cykel. Och sen så långpass på helger. Jag vet att jag behöver intervaller. Så de veckor jag har barn så blir det mer kvalitet. Och de veckor jag inte har dem så är det mer mängd.
Mm. Då får du egentligen den naturliga, alltså, variationen också.
Ja, det blir ju så. Så att de veckor med barn är ju cykel till och från jobbet varje dag. Och sen så springer jag på bandet efteråt när de har gått och lagt sig. Så att de passen brukar ju börja sent. Men då blir det hårdare. Eller backe har jag också börjat köra ganska mycket nu på bandet. Jag har mer lutning. Det är väl inte jättesexigt, men jag har löpband i sovrummet, så det är så det funkar.
Men det gäller ju att hitta det som funkar för en, hur man ska få gjort
det. Ja, det är bara att gilla läget. Jag vill springa, och jag behöver ett löpband för att stå i sovrummet.
Exakt, exakt. Jag läste nu inför vår intervju här, så läste jag en intervju med dig i Spring LFA, magasin Spring.
Yes.
Så läste jag om en separation som du gick igenom, där du faktiskt var på väg att sluta med löpningen, som jag förstod den.
Precis. Jag fann ingen glädje. Det var när väl äktenskapet tog slut. Man hade varit tillsammans så länge och vi hade precis flyttat. Sen så var det bara så här, jaha, vad ska jag göra nu? Vad gör mig glad? Jag visste inte om det var löpningen som gjorde mig glad eller om det bara var ett ont måste. Sen så pratade man mycket med vänner och de sa att löpningen är en bra ventil. Så att jag fortsatte även fast jag tog bara några veckors uppehåll. Och sen blev det mer eller mindre ett mål att nu ska jag hade en vecka då helt själv från att ha haft det här familjelivet 24/7 till att bara ha det halva veckor. Och vad ska du göra när du sitter ensam hemma tyst? Du behöver fylla det här tomrummet med någonting, så att jag tror att jag fyllde det mer med att jag måste träna för att göra någonting. Och efter separationen, det är då jag har blivit bättre. Så att jag kanske inte så här nu i efterhand, så har jag också bearbetat det mer. För att förra året var tufft av massa andra orsaker. Men efter det så kände jag att jag måste prata med en psykolog för att ta mig vidare. Och det har också bidragit till att man mår bättre. Man har tagit ytterligare ett steg i mental hälsa. Att inte känna sig nere. Eller, ja. Det är svårt. Livet är som det är. Och prata med någon annan hjälper.
Mm.
Man mår inte bättre av att sitta tyst själv. Utvecklas man inte, eller allting blir bara tuffare.
Men hur viktigt tror du att löpningen då, under den tiden som du verkligen ställde dig själv frågan om det var löpningen som gjorde, eller den gav dig glädjen, eller du ställde dig den frågan?
Ja.
Vad liksom kom du fram till det?
Jag vet inte. Första tanken var ju bara att jag måste fylla det här tomrummet med någonting. Och då har man ju också tryckt undan sina egna känslor för att fylla det med något annat. Och då var det löpningen. Vissa tar ju till sprit eller självskadebeteende. Och för mig var väl självskadebeteendet löpning. Hur mycket kan jag pusha kroppen innan jag blir så trött att jag bara däckar? Och det blev ju mer mängd. Det gav resultat, så att det negativa blev indirekt något positivt. Sen så kanske det inte är så hälsosamt. Men om man satsar mer och mer, då måste man också äta mycket mer. Och jag slarvar med sånt. När man inte mår bra så jag är inte den som blir hungrig heller. Men ligger och tränar ganska många timmar i veckan så behöver jag fylla på med mat också. Så att, det är nog viktigt att äta mer än vad jag brukar göra.
Men hur mycket av stöttningen runt omkring har betytt de som fick dig ändå få börja springa och hitta glädjen igen?
Mycket kompisar, Team Anypace, Sweden, ett kompisgäng som jag har väldigt öppen relation med. Det är ju vänner som är från helt enkelt, jag kände ingen innan löpningen. Och det var ju mer att så här, men kom och spring det här, och sen så fick någon för sig att vi skulle springa Lidingöloppet 15 och 30 kilometer på silvertider. Då blev jag inbjuden dit för att de tyckte att jag var hyfsat snabb. Men de har stöttat mycket, och sen familjen givetvis. Men man är mer öppen tror jag mot vänner som man inte är riktigt helt bekant med. För att det är så här, det är som en psykolog också. Att du är mer öppen med någon som du inte känner, för att den dömer inte på samma sätt. En familjemedlem, den dömer inte heller, men jag tror att det är svårare att öppna upp sig för en familjemedlem i första hand. Jag tror att det är lättare att snacka lite skit med en kompis.
Mm. Men vad skulle du säga löpningen betyder för dig idag då? I det mentala? Eller i ditt mentala, i ditt mående helt enkelt?
Så länge jag äter och kan träna på så mår jag ju bra. Och löpningen i sig, det är mer att jag har de här egna målen att jag vill springa på vissa tider. Sen tror jag inte löpningen är specifikt det som får mig att må bra, utan jag är ganska driven. Så att jag har satt upp ett mål så vill jag nå det målet och kosta vad det kostar vill i princip. Men jag gillar att springa fallenhet för det, så att jag tror inte att jag skulle byta bort det. Skulle jag bli så pass skadad att jag inte kan hålla på och springa längre, så då skulle nog må sämre än vad jag har gjort. Men löpningen har hjälpt väldigt mycket, och att bara komma ut, springa i en skog eller stig, inte tänka på någonting. Det är vetenskapligt bevisat också att motion får dig att må bättre. Sen så kanske inte du mår bättre av att pusha kroppen i zon 4 och 5 i allt för många timmar, men ja, motion är bra.
Men jag kan ju känna igen det där med att löpningen kan ju vara, eller är ju, är ju en väldigt bra ventil liksom, för att få ett tom eller ett andrum från vardagen, ja. Eller så. Kan du också känna att det har varit väldigt viktigt för dig på det sättet?
Ja, utan man är ute och springer mycket och sen så kommer du till en tävling, så du ska få mer vänner i den grenen också. Du har ju inte som innebandy och fotboll att du träffar dina kompisar varje vecka, flera gånger i veckan för att träna med dem och snacka av dig, utan du kommer till en tävling och där blir din fristad. Du tänker ju inte på någonting annat än på loppet i princip den dagen. Så att jag tror att löpningen är, det är inte som någon annan sport, för att det är individuellt alltid, men du får nog hjälp av att må bättre av att diskutera med andra, så att alla de här bollplanken som finns, det är nog väldigt tacksamt för många, tror jag, löpargrupper.
Där kan jag har ju intervjuat många här i podden, så, men jag tycker att man lär ju känna så många olika personer och man har det här gemensamma att man faktiskt springer.
Mm.
Men det blir så mycket annat man pratar om. Jag brukar ibland prata med folk som inte springer. Så frågar man så här, vad pratar ni om? Pratar ni bara träning när ni är ute och springer? Men det är ju typ det minsta man pratar om, upplever jag.
Ja, det, absolut. De sätter ett riktigt bra pass, då vill du gärna säga att ja, men jag sprang det här passet, det är jag skitnöjd över. Men annars så är det skit om allt möjligt övrigt i livet. Det är väl som man går till en frisersalong eller liknande och bara snackar med sin frisör. Ja. Så är ju vännerna. Man kommer dit och pratar om allt möjligt.
Exakt.
Likadant nu på tävlingen. När man börjar känna igen de här som man springer typ lika snabbt med. Så att igår när jag sprang där i Örebro startmilen så träffar man på Simon Karlsson eller Kim Andersson från Ludvika. Växlar några ord och träffar Patrik Sällstedt som är också väldigt duktig löpare. Som, ja, jag hörde ju vad hans mål nu var, så då var jag intresserad av att snacka om det.
Han körde motionsklassen såg jag igår på loppet, väl? På 33 minuter.
Ja, ja, det är motionär. Nej, men han sa att han inte tillhör någon klubb, så då springer han inte i tävlingsklassen.
Men han är gammal enhörnelöpare också, ju.
Jajamän, vi var i klubben samtidigt. Och han var väldigt framstående då. Det var han och Anders Grahl som också var på slutet framstående i föreningen.
Ja.
Så Jonas Leandersson med där också.
Just det.
Orienterande.
Exakt. Sen har du ju Andreas Bergstedt också.
Ja, exakt. Exakt. Han bytte väl till Trångsviken eller Trångsudden.
Ja, exakt. Exakt. Men jag tänker, när jag backade till den här intervjun igen, så 2022 gick det ju väldigt bra för dig. Vilket är...
Yes.
Vad tror du gjorde att det gick så bra då?
Ja, uppbrottet var 2021. Då hade jag fått nästan ett års träning mer fokus på det. Jag hade som sagt köpt det löpandet, så att det blev många, många mer timmar löpning. Jag var ju väldigt snära. Hade inte slagit någon pers på 10 års tid. För att jag anpassade mig efter partnern. Att, men skulle jag gå ut och springa så ställde jag klockan på morgonen. Var ute och sprang. Sen så kom jag hem och var med barnen. Och sen så drog ju hon iväg och skulle träna sitt. Så att man anpassade sig så mycket, och sen när du inte behövde anpassa dig efter någon, så då sprang jag längre, och så sprang jag mer, och så sprang jag hårdare, och sen kunde jag vila när jag kom tillbaks för att jag inte behövde vara, men jag hade inte mina barn jag kunde umgås med. Så då var det att jag kunde ta slut på mig mer, och det ger resultat. Ju mer du tränar, desto bättre blir det.
Hur har det gått sedan dess då?
2022 så persade jag väl på alla sträckor. Även om de flesta persen var 10 år gamla, så var det inte... Det var ju helt okej tid. Jag hade sprungit på 33,5 och halvmara på 76. Så det var jag ändå väldigt nöjd med. 5 kilometer och 5000 meter hade jag precis under 16. Men nu 2023 så har jag ju steppat upp ytterligare på i princip alla distanser. Det är bara halvmaran, men det var ingen riktigt snabb halvmara jag sprang förra året. Men annars har det blivit personbästa på 5000, 10000 maraton och Lidingöloppet. Det var 3000 också då. Så slängde man 3000 meter hinder för skojs skull. Om jag inte sprungit tidigare så blir det ju pers.
Men vad är det som... Är det bara att du har tränat mer som har gjort det bättre?
Ja, jag tittar ibland bak så här, vad har jag gjort? Och eftersom jag inte har någon struktur så är det svårt att... Ja, varför var det bättre här? Men det blir ju att man tränar lite hårdare. Och har någon kompis här i närheten som sagt, så då blir det ju meddragen på hans schema. Det är bara att tacka och ta emot. Även om jag själv är väldigt... Jag vet ju vad jag behöver träna för att bli bättre. Men man är lite bekväm av sig. Och då är det inte lätt att alltid trycka på de här hårda passen. Men jag är nöjd med min utveckling hittills. Men sen så sätter jag högre mål. Och det som har drivit mig mest, det har varit att ta klubbrekord i Bålsta. För det såg jag att det var en och samma kille, Mikael Mustaniemi, som hade allting från 5000 meter upp till maraton. Så att jag har ju plockat från 3000 meter upp till halvmaraton nu, så att det är därför jag försöker ge mig på maraton också då, så att...
Vad är klubbrekordet då på maran?
2.25.53 sprang han i Abu Dhabi 2013, såg jag. Det är en vass tid. Jag vet inte om jag kan nå det, men jag tränar för det, så får vi se.
Ja.
Det visar sig.
Men också en, nu backar jag tillbaka mycket till den här intervjun, känner jag, som jag läste. Men jag tycker att du var inne på en väldigt intressant sak där. Du nämnde så här att när det går så bra så kommer en större motgång någon gång. Och det är då det blir intressant att se hur man tacklar den. Känner du själv, det låter ju som att du själv har haft en väldigt uppåtgående trend. Det har gått bra för dig. Eller har du haft någon motgång i den här perioden, tycker du?
Alltså, mentalt sett har jag haft motgångar ganska mycket. Jag upplevde att efter separationen med äktenskapet, så då var det tufft. Men då var det att man fokuserade mer på att träna. Sen så började man må bättre. Och jag gick med, var med i styrelsen i bostadsrättsföreningen och upptäckte oegentligheter som inte bör finnas. Då fick jag ordföranden emot mig och hon avgick. Då var jag ordförande och jag upptäckte massa som inte var bra. Så då lade jag ner otroligt mycket tid på att försöka lösa det här då. Kort därefter så gick min farmor bort och ja, då var det liksom sak på sak, och sen så bara grottar man ner sig. Och när jag får motgångar eller känner att det blir för mycket, då stänger jag bara av, visar inga känslor, jag bara nöter på tills det väl löser sig. Men förra året så löste det sig inte av sig självt, utan då behövde jag prata med läkare och psykolog för att ta mig vidare. Och det tycker jag ändå att varit hyfsat öppen med, att jag har vänner och bekanta, att jag har tagit hjälp för att komma vidare. Men motgångar på annat sätt med skador och sånt där, jag klarar mig ganska bra. Det är hälsenan och sen så nu med höften när jag kraschade med hojen då. Men det var lätt fall, så får man skylla sig själv lite.
Men det är ändå oerhört, tycker jag, imponerande att du har ändå de här sakerna som du nämner här. Och ändå håller du ihop det och liksom får... Du gör det ju ändå bra. Alltså så här... Eller du förstår vad jag menar?
Ja, det är lite som att prata med psykologen och säga att, men hur mår du? Vad tänker du på? Men jag tänker aldrig på mig själv i första hand. Jag vill alltid att alla andra ska må bra runt omkring mig. Mår de bra så är det lättare för mig själv att må bra. Men jag har mig nog själv i sista hand. Och då, löpning är ju lite självskadebeteende. Det tror jag nog för att ganska många är. Att du är nog inte helt hundra så länge du håller på med det här och pusha kroppen. Du vill nog vila mer än vad du borde. Man känner när man går upp på morgonen att kroppen gör ont. Och jag säger, ja, du har gjort det här själv. Frivilligt. Du får inte betalt för det här.
Nej.
Så att, nej. Nej, men jag tycker ändå att jag har tagit mig igenom det mesta. Kanske inte på rätt sätt alla gånger, men ju längre tiden går, desto mognare blir du. Du tar rätt beslut. Eller mer rätt beslut. Sen så, du kommer få motgångar oavsett. Det beror på hur du hanterar dem.
Ja. Men det där som du nämnde här, eller nämner. Jag tycker också att det där är intressant. Man ser ganska många inom löpningen som kommer, det går väldigt bra. Sen så kommer en motgång. Och det är då det blir, exakt som du nämnde, tycker jag var intressant. Jag brukar prata ofta med min fru om det här. att det blir intressant att se hur man tacklar när det går lite sämre just i löpningen.
Ja, jag försöker ofta skriva ett meddelande, hör av dig. När du själv mår dåligt så det är inte du som hör av dig. Det viktigaste är att de andra hör av sig till dig. För att i alla fall som jag själv är, jag har svårt att räcka ut en hand. Och det märker jag också typ äldre generationer, alltså min mormor och morfar liknande, de frågar aldrig om hjälp.
Nej.
Du klarar det själv. Man bara, men du kanske behöver hjälp att skotta, du är väldigt gammal. Ja, nej, det går bra. Men jag tror att skriv ett meddelande lite titt och tätt, och även när det går emot, så se till att höra av sig, kolla läget. Det är så lite som behövs, ett sms, 30 sekunder, en minut, och skriva bara, tjena, hur står det till, jag har inte sett. Det var det som en vän skrev till mig efter äktenskapet gick i kras, då att jag har inte sett dig träna på 3 veckor, vad har hänt? Och det var också så att jag hade inte ens en tanke på att någon annan följde mig så pass noga, att man verkligen bara, vad har hänt? För mig var det då att jag öppnade upp mig till honom väldigt mycket, och jag tackar väldigt mycket bara för att han hörde av sig. Så att Torolf, du ska ha tack för det där, att du höll koll på mig.
Jag tror att det där man har svårt för att höra av sig till, det är samma sak om någon är i sorg, jag har läst om. Mm. Att man vet inte hur man ska agera. Men det är bättre att agera och göra någonting än att man gör på rätt eller fel sätt, tänker jag. Eller?
Mm. Ja, för min del så jag köpte även en bok om sorg och bearbetning och hur man hanterar det. Och då säger de att allt är standard, att ja, men det är lugnt, det går över. Det finns någon bättre, eller det blir bättre om din hund har dött, men köp en ny. Mm. Man ersätter alltid sorgen. Du bearbetar den aldrig.
Nej.
Och det är väl det som är det stora problemet inom sorg generellt. Jag vet inte något bra svar heller. Lyssna. Det är mitt största råd. Ge inte jättemycket tips kanske, men viktigast är att lyssna. Så här, hur mår du? Förklara mer. Gå in på lite mer på djupet. Tror jag kan hjälpa.
Men jag tänker också, om man ska återkoppla till just löpningen, så är det väldigt lätt när det går bra för en, kan jag själv uppleva. Då är det väldigt många som hör av sig och så här gratulerar och tycker att man är väldigt bra. Sen när det börjar gå att man gör ett lite sämre lopp, så då blir det, eller man blir sämre och sämre. Jag kan prata mycket ur egen erfarenhet ur min löpning, att så här, det blir färre och färre som faktiskt hör av sig då. Ja, men du förstår vad jag menar, att det blir lite så här. Och då ser man lite mer så här att jaha, är det bara min prestation som har varit det viktiga, inte jag som person. Nu tar jag det som exempel bara.
Absolut. Men du kan brukar förstå. Vara då som de riktiga vännerna kliver fram. Det är där man ser man sållar agnarna från vetet. Vilka är dina riktiga vänner? Och det är de som hör av sig i med- och i motgång.
Mm.
Så att har du sprungit på 30,5 och sen springer du på 33 och du tycker att det är skit, men ja, många skulle döda för att springa på 33. Och folk som känner dig då, de vet ju att men du har varit mycket bättre. Du kan så mycket mer, men man vet ju oftast själv vad det beror på att man inte springer på samma tider. Om man har fått ett barn eller sin livssituation har ändrats med jobb eller skador, vad som helst. Jag tror att folk behöver ha mer överseende, att det är inte prestationen. Det är även som en vän sa, att jag är inte löpare, jag är en förälder. Jag är en vän. Löpare är en hobby. Det är ingenting som jag vill definiera mig. Och jobbar man i en sportbutik så ska det inte vara att nej, men jag är sportchefen här. Utan Jag vill att folk känner mig som en vän.
Det är intressant det som du säger, för jag kan se många som definierar sig själv som att man blir identiteten löpare, och sen den dagen som man inte kanske, ja men som den situationen du var i, att man känner att men jag tycker inte att det är roligt längre, då blir det så svårt att tackla det, för att då kommer folk så många fråga hur går det med träningen då, att det är så stor del av din identitet.
Precis.
Och kliver ur den.
Då mår man ju dåligt också av att få frågan hela tiden. Och det är, man vill ju helst bara sjunka undan. Att, nej, men prata inte om det här nu. Jag vill bara vara.
Ja.
Men om man definierar sig som någonting som man inte längre kan vara. Löpare, fotbollsspelare, you name it. Då blir det ett väldigt stort hopp. Men om man har det som en hobby istället, att okej, men om jag inte kan springa, vad gör jag då? Så att, har du hela tiden flera hobbies eller några backups, så tror jag att du har spridit ut din vänskapskrets, så att du inte bara förlitar dig till dina aktiva vänner inom motion, utan dina nördiga vänner inom hifi eller spel eller ja, matlagning, vad som helst.
Men är det något du har tänkt på också? Att sprida ditt intresse? Eller?
Nej, jag är ganska mångsidig. Jag tycker om att spela tv-spel. Jag tycker väldigt mycket om att lyssna på ljud. Musik generellt. Så att, och cykla har jag upptäckt nu är väldigt kul. För att jag ville börja träna mer. Och istället för att ta bilen till och från jobbet så köpte jag en elcykel.
Ja.
För 1,5 år sedan. Så att nu var ju min nästa tack att okej, ta bort elen som hjälp, och köpte en annan cykel då, av Fredrik på Mantra Sport i Uppsala. Så det ska jag tacka enormt mycket för, att han gav mig rätt guidelines för att få en bra hoj. Så att nu är det ingen el, även fast jag har kvar en dags elcykeln, så tror jag att jag tränar mycket mer, kommer träna mer, ta i hårdare.
Mm. Men jag tänker just det här som vi är lite inne på. Jag tänker mycket på att man vill få den här balansen också med, för att till exempel nå målen, så måste man också ha balans i resten av livet. Alltså mår du skit i övriga livet och sen ska ge dig ut och springa, så kanske du inte kommer nå de där målen. Eller är det någonting du också tycker är väldigt viktigt?
Ja, det är väldigt viktigt. Jag har haft väldigt tur att inte kroppen har stängt av sig under föregående år när jag mådde väldigt dåligt. Jag kunde fortfarande träna, och det var det som ändå höll upp skenet, att man kanske fake it until you make it, att spring på, och så länge kroppen funkar, även fast jag tappar ett par kilo i vikt för att jag inte käkar, så på mig så syns det ganska fort. Och procentuellt innan Lidingö-loppet så hade jag tappat 6-7% av min kroppsvikt, och jag väger inte mycket från början. Men efter det så vände det, då började jag prata med psykolog och verkligen tog tag i det, för att det var ohållbart. Ja, man kan inte hålla på hur länge som helst innan det går verkligen åt pipsvängen då.
Nej, men hur viktigt tycker du att det är att man faktiskt tar hjälp av någon om man är i den situationen?
För mig var det väldigt viktigt. Jag vet inte vad jag annars skulle ha gjort. Jag pratar mycket med vänner och familj givetvis. Men jag upptäckte ändå att i slutändan så jag behövde få något tips på hur jag kan bearbeta det jag känner. Att jag vill inte bara stänga av känslorna och göra samma misstag om och om igen. Och bara grotta ner i huvudet och köra. Utan nu vill jag verkligen ta tag i det här och se det långsiktiga målet. Att när jag väl har gjort det här så kommer jag må mycket bättre. Men du behöver knuffar. Gå och prata med en psykolog. Det är ingen skämmas över. Det är det som är... Jag har inte sagt eller aldrig tänkt att det är pinsamt att gå till en psykolog. Utan det är väldigt... Det är tabu. Folk verkar inte vilja prata om att man tar hjälp och prata hur man mår med främmande personer. Nej. Som har kunskap om hur man ska hantera sitt mående.
Jag tror att det är så det.
Nej, det, du ska aldrig visa dig svag. Det är den mentaliteten de flesta verkar ha. Jag var ju också sett att men det kan inte gå och prata med någon. Det är väl fel väg att gå. Men till slut så kommer det så jäkla långt ner att det finns ingen utväg. Och då tog jag tag i det. Även om jag pratade hur bör jag göra med vänner, så det bästa var att gå till en vårdcentral eller ringa vårdcentral. Och de var ju väldigt, den jag kom fram till, det var väldigt så här, vi kan inte ta emot det just nu, idag på stört, men kan du vänta till på måndag? Det här var, jag ringde in på fredag eftermiddag. Mm. Så att jag fick komma in måndag morgon och sen så fick jag träffa psykolog redan på tisdagen eller onsdag typ. Så att det var väldigt så här, pang, 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 nu, det här ska vi snappa upp. Sen har man hört horribla historier där det inte händer någonting på vissa vårdcentraler. Så att jag hade väl bara väldigt tur. Eller så är det så det ska funka. Det beror nog på vart du bor.
Ja. Vad är det största du har lärt dig från den tiden då, när du har gått och pratat med en psykolog?
Att inte hålla in känslor. Visa känslor. Är du ledsen så gråt. Är du glad, visa att du är glad. När jag har satt ett PB, det är fortfarande att man är så jäkla prestationsinriktad. Så att även om du sätter ett personbästa som jag gjorde förra året, kanske med 30 sekunder på milen, så har man bara, okej, skönt. Vad är nästa mål? Okej, vad kan jag kapa det? Vilken dag är nästa race? Istället för att fira en vecka, var glad. Gör någonting. Gå på en restaurang. Eller... Alltså, det kanske är ditt sista PB. Jag har ingen aning.
Nej.
Och visa mer. Jag tror att för mig är det i alla fall att sluta stänga av känslor som jag har gjort för att ta mig vidare. Så hantera känslorna istället.
Men har du blivit bättre själv på att fira PB? Och så? Mm.
Jag har väl den här säsongen jag skulle väl inte påstå på en gång, men jag jobbar på det, absolut. Så att, det är svårt att bli bättre på en gång. Jag tror att det kan kännas lite fake också, om man bara från en dag till en annan att nej, men titta, nu har varit ett personbästa, man är svinglad.
Ja.
Jag tror att du måste jobba på det också. Njut av att du faktiskt har sprungit fortare än vad du någonsin har gjort.
Ja. Men jag tror att det där är väldigt viktigt. Att faktiskt njuta av det i stunden.
Även mina tidigare personbästa var från 2013. Och sen 2022, det är 9 år senare, då sprang jag bort allihopa. Och sen fjolåret, det var också så att nästan alla rök igen från året innan. Och det var ju inte bara med någon hundradel sekund eller så, utan det var ju verkligen, det var ganska mycket bättre personbästa. Men man firar inte, eller jag gjorde inte det, utan det var bara, vad är nästa? Vad är nästa? Och jag tror att det, har du inte den mentaliteten heller, så blir du inte bättre.
Nej.
Men absolut, du ska fira. Det är mitt tips. Gör som en kul grej. Ha ett uppsatt mål, men skiter det sig den dagen och du inte får ditt PB, ska du bli jättebesviken då? Det är det som är det svåra. Hur mycket betyder det för dig egentligen? Det är bara någon sekund hit eller dit. Titta på en klocka. Okej, den stannade några sekunder snabbare än förra gången. Ja. Vad får du ut av det?
Ja. Ja, men det där tycker jag är väldigt, jag kan ju se tillbaka på de tiderna jag har gjort. Nu tar jag mig själv ofta som exempel här. Men jag har ju inte firat. Jag har ju bara tänkt så här, nu ska du, när jag har gjort 1:06:30 på halvmorgon, då har jag tänkt, ja, då är nästa steg under 1:06.
Exakt.
Och nu när jag tänker tillbaka på det så kan jag ju tänka så här, men shit, vilken bra form jag var i då. Att jag inte njöt mer av det där och då.
Ja.
Jag tycker att du sätter fingret på det väldigt bra. Så.
Jag tror att det är väldigt, de som är väldigt prestationsinriktade, de ser bara, oh, skönt, jag klarar det här. Jag satte pers, vad är nästa? Och om du inte har det drivet, då tror jag inte att du kommer ha samma utveckling som andra. Men skriv in det i kalendern. Okej, jag ska springa det här loppet veckan efter. Vad gör jag då? Okej, gick det skit? Och då kommer du bara träna hårt den veckan.
Ja.
Gick det jättebra så att det satte pers? Ja, men fira. Gör vad du vill. Lev livet för en gångs skull. Liksom, så här, njut.
Ja. Men jag tror, och det där är en balansgång också. Hur man ska, hur besviken, alltså som du är inne på. Mm. Man måste ju samtidigt kunna vara besviken över om man inte missar. Men man ska inte gräva ner sig heller för mycket.
Nej, och på den nivån man själv är, så det är ju lekman och hobby. Det, jag räknar mig fortfarande som motionär. Även om jag gör snabba tider. Det är alltid folk som springer snabbare än dig. Det spelar nästan ingen roll vad det heter. Men jag gör det för att det är kul. Du får inte betalt för det här. I sådana fall ska du ha väldigt... Ja, då ska du ha det väldigt bra om du får betalt för att springa, leva på din hobby.
Exakt, exakt.
Det är väldigt, tittar du fotboll eller några andra stora sporter, så de skiter ju pengar. Jag vet inte alls vad typ Andreas Almgren eller några andra av de svenska löparna får i ersättning, men jag kan inte tänka mig att det är att de badar i pengar.
Nej, jag tror inte det heller. Inte på samma sätt.
Nej.
Men jag har fått in några lyssnarfrågor också, som jag tänker
att ta.
Ja, de är inte så, det behöver inte vara så nervös. Roligaste distansen som du tycker?
Ja, bekvämast kanske 10 000 meter. Jag tycker att det är ganska kul, men 3 000 meter hinder var förvånansvärt roligt. Så det tycker jag är förvånansvärt kul.
Ja.
Annan del att försöka hålla modet uppe och inte ramla in i en bom.
Och så kommer det till en vattengrav också.
Exakt, ja. Och hur tar man den? Man ser de här bästa som bara flyger över medan man själv försöker. Så bara, det där gick inte riktigt lika snyggt som de gjorde. Men, ja. Man tar sig runt.
Så vi säger 3000 meter hinder.
Ja, absolut. Kryssa i det.
Vilket är ditt favoritpass då?
Jag latchar lite på bandet och tycker att det är kul. Då börjar jag i... Jag springer 20 kilometer. Och då har jag börjat i 4 tempo. Ouppvärmt. Och sen så efter 5 kilometer kör jag 3:45. Efter 10 kilometer då kör jag i 3:30. Och sen sista femman kör jag 3:15.
Ja.
Jag tycker bara att det är kul för att man ser hur pulsen verkligen... Min puls i alla fall. Verkligen, det blir som en regnbåge. Det ser superfint ut på de här passen, så att det är kul. Men 15 sekunder ökning varje femma, sen öppningsfart får du göra precis hur du själv vill.
Ja,
det tycker jag är hyfsat kul. Annars om man ska vara utomhus, så jag är väldigt basic, tycker att det är kul med 1000 meters intervaller.
8 gånger 1000.
Ja, absolut. Det är så här klassiskt som man fick lära sig i en hörn, att det är så här vi springer. Okej, okay. Inga frågor. 60 sekunders vila, okej.
Okay. Exakt. Jag tycker inte det enkla är bra, tycker jag, många gånger.
Ja, men det funkar.
Ja. Nästa fråga här då. Hur långt innan ett race kör du sista tuffare passet?
Det beror på vad det är. Ska jag springa en mara, så en och en halv vecka kanske. Jag har inte heller, jag har laborerat lite olika och försökt. Okej, men jag trappade ner och då gick det åt helt fel håll. Så nu har jag tänkt istället att jag kör hyfsat hårt hela vägen in och ser vad det kanske lättar lite sista dagen bara, eller sista dagarna. Ja. Men nej, annars har jag inte något. Det beror på vad du ska springa för distans.
Ja. Nästa då. Springer du lopp på känsla eller på strikt tidsschema eller checkpoints?
Spännande fråga. Jag börjar nog, om jag har ett uppsatt mål, ska jag springa på en viss tid, då måste jag titta på klockan. Eller jag gör det i alla fall. Men jag har nog ingen känslan uppstår när jag märker att det blir för tufft. Och se att jag ligger i röd zon alldeles för länge. Nu kan man ändå ligga i röd zon i ganska lång tid. Men märker man att okej, det här kilometern gick 10-15 sekunder fortare än vad den borde, då får du då anpassa efter känslan. Men jag springer nog mer på tid än på känsla i början.
Ja. Okej, nu ska du få välja om du ska gå ut på en mysjogg. Kör du asfalt eller i skog? Ja, nu har ju du löpande i och för sig.
Löpband, men även sträcka jag har till och från jobbet, det är bara asfalt. Men det är skonsammare med skogsmiljö och absolut mycket finare. Så att jag väljer skogen framför asfalten.
Ja.
Även fast man inte gillar att lyfta på fötterna om man är ute i skogen. Man är asfaltslöpare i grund och botten.
Exakt. Men det är bra att variera sig också, ska vi tillägga.
Exakt.
Vad gillar du mest då? Träning eller tävling?
Det var en... vad ska vi säga? Tävling är så kort stund av tiden, så att jag tror att resan är målet. Så jag föredrar nog mer träning fram tills tävlingen. Man brukar aldrig må bra samma dag som det är en tävling. Då är det lättare att bara vakna utan att behöva tänka någonting och dra ut på de här passen. Även om de är hårda så är det inte samma oroskänsla över att hur ska det gå på tävlingen, utan träningen är mer skitsamma, det gick som det gick.
Ja, så du väljer träningen?
Jajamän. Kanske var det snabba frågor du ville ha, så att jag ska bara säga.
Nej, du är jättebra att du svarar så här. Okej, här kommer nästa fråga som också är lite, om du fick gratis startplats, resa och boende betalt, vilket lopp skulle du vilja springa då? Vad svåra frågor.
Det är Bålsta stadslopp. Det står mig varmt om hjärtat. Nej, men jag vet faktiskt inte. Något utomlands, men jag har inget specifikt. Jag har blickat att det ska gå fort. Sen vilken stad det är, men någonstans i USA skulle det vara coolt, eller Australien skulle det också vara häftigt. Annars är det väl... Nej, jag får nästan säga pass på den. Jag har inget bra svar. Jag är ledsen.
Ja, det var en svår fråga också, måste jag säga. om du kör alternativ träning, vad kör du då?
Jag gör ju inte alternativ träning. Men om det skulle bli något, så det är cykel, eftersom jag cyklar till och från jobbet. Och skulle jag bli så pass skadad att du kan inte springa, då tror jag att jag har problem hur jag tar mig vidare. Men den dagen, den sorgen, jag hoppas inte att det kommer.
Då får du prata med Erik Anfeldt, han är ju bra på att hitta alternativ träningsmöjligheter.
Roddmaskin.
Exakt.
Och springa i vatten, ja.
Exakt.
Ja.
Okej, andra intressen än löpning nu?
Musik, film, ljud. Jag har högtalare hemma som jag spelar ganska hög musik på. Så att hi-fi står mig varmt i hjärtat också.
Vad ska man ha för högtalare?
Jag har Triangle, eller ett franskt märke, Triangle, men spelar ingen roll. Låter ljudet bra så spelar ingen roll om det är en Harman Kardon eller Keth-högtalare. Du behöver en bra förstärkare också, så att Det är mycket som ska spela roll för att det ska få det där ljudet.
Just det. Ja, det var en svår fråga. Men hade det kunnat bli någon annan idrottaktivitet än löpning nu för dig, tror du?
Det är innebandy och fotboll som jag höll på med. Och sen så, som sagt, att man hade mer fallenhet för löpning. Men jag tycker innebandy, alltså, jag skulle inte hålla på med löpning, så jag tycker innebandy är mycket roligare än löpning. Faktiskt. Så att man håller på med det här när man inte kanske tycker att det är det roligaste man vet, det är fel. Men är man bättre på någonting, så bäst är det. Ja, man får välja det liksom. Och att jag inte håller på med innebandy nu, det är för att jag tror jag skadar mig för lätt. Och speciellt om det inte är riktigt seriös nivå, när det är lite mer sån här skogshuggarbandy, så trollar du bort någon, så kommer väl en klubba på vaden eller foten eller knät eller vad som helst. Då ligger du där, då har du sabbat ditt mål på löpningen. Så.
Exakt. Men kollar du mycket innebandy då? Eller?
Nej, jag är faktiskt ganska dålig på att titta på andra sporter. Alltså jag följer ju lite så här, man hänger med fotboll, handboll, innebandy, hockey, bla bla. Men löpningen har tagit ett större steg, så att man blir mycket mer road över att se, aha, nu fick löpningen 10 sekunders klipp på Sportspegeln. Det är inte bara kvart handboll eller sådär. Så att det är jättebra att Suldan Hassan och Andreas Almgren får tv-tid, och Karolina Wikström och alla de här främsta löparna. Det behövs för att väcka mer intresse för ungdomar.
Ja, absolut. Vad har du för mål för 2024?
Jag ska ju springa Hamburgmaraton här om 3 veckor. Som det kändes efter gårdagens race, så kanske inte ett klubbrekord är aktuellt. Men det är 3 veckor kvar. Jag får se hur det känns. Jag säger när jag väl tar det där klubbrekordet. Men det är fel om jag tar det där, så då kommer jag väl vilja satsa mer på kortare sträckor för att bli snabbare. Då jag anser att jag är lite för långsam för att kunna springa i de fart jag vill på 5 och 10 000 meter kanske.
Ja. Men jag tänkte på, du nämnde att du slog, när du slog 2:29:59, då trodde du inte det innan, va?
Jag sprang Uppsala maraton 3 veckor innan på 2:30:31. Ensamlöpning där Jesper Lundberg, han var ju 11 minuter före mig, joggade runt där, jätteglad. Sen hade jag kanske 8-10 minuter ner till trean, Erik från Maratonpodden, Maratonlabbet. Ja. Så att när jag sprang Bålsta och hade en skada, hälsenan hade ju svullnat upp efter när jag skadade mig. Och jag var jätteglad att Kristoffer Lås ville vara farthållare i 25 km, men jag fick ju ont i hälsenan efter 20. Men hemmalopp, en jättetråkig dag i Bålsta när det var i november, 0 grader, ganska kallt. Så jag kände inte att jag kunde bryta. Jag ville under 2:30 och grejade med en sekund. Och det var lite som Patrik Sällstedts dag där. Det är bara löpare som kan förstå hur mycket den där sekunden betyder, att inte vara en 2:30 löpare utan en 2:29:59 löpare. Så,
ja.
Ja, var glad över den lilla sekunden man hade tur. Det kanske är enda gången man springer under 2:30, så att jag får vara nöjd.
Firar du då eller?
Samma dag så skulle jag iväg på en konsert på Rival Sons med en polare. Så det var bara hem och duscha, och sen drog vi in till Banankompaniet som det hette, den här klubbspelningen. Och så stod vi där och jag kom väl hem efter 12 någon gång. Så det var väl att fira.
Ja, det var ju faktiskt där. Det måste jag säga att det var.
Så bra. Att stå på en konsert efter en mara i mitten av november i ståplats. Det tog det med.
Hur mådde benen dagen efter det?
Ingen minne. Inte att jag dricker alkohol eller något sånt, utan
jag tänkte att stå på en ståplats.
Ja, det var ju Ja, jag har ingen minne av hur det kändes efteråt. Jag antar att jag inte mådde så jättebra efter det, så då tog jag väl 2 veckor helvila från löpningen eftersom jag visste att hälsenan var paj. Och sen passade jag turligt nog på att bli sjuk så att jag fick feber. Ja.
Ja, okej.
Då blev det soffläge i 2 veckor.
Ja. Du
Det
tog
var bra
allting
time.
på en gång kan man säga.
Ja, tur i något.
Exakt. Känner du att det är någonting vi har missat här nu eller någonting du vill tillägga?
Det är det som är kul. Alla som man har lyssnat på i din podd, de säger nej, jag har nog ingenting att tillägga. Och då tänker jag, vad skulle det vara att tillägga? Ska man rabbla upp alla sina tider? Eller ska man säga tack för att det här, tackar vänner och bekanta som hjälper till? Så att, jag vill nog bara dra ett snabbt tack till familj och vänner som alltid ställer upp på barnpassning. Och trots mina tokerier här att jag ligger och spyr efter mara och fosterställning, så har man väldigt fin familj som ställer upp för mig.
Ja.
Så det är väl det jag vill tillägga.
Det var väldigt bra och fint tillägg. Du är den första som gör det tillägget.
Ja, kul. Man
Ja.
ska vara första. Får vi se vad nästa gör.
Exakt. Ja, det var väldigt kul att lära känna dig mer och prata med dig. Det var kul att du
Ja,
var med.
jag önskar att jag hade kunnat fråga dig lite frågor också, men det är svårt. Jag får lyssna på din intervju. Har jag gjort förut så.
Ja, du har gjort det, eller?
Du har väl varit med 2 gånger i din egen podd, va?
Ja, vad egoistiskt det kändes nu att jag är med 2 gånger i min egen podd.
Ja, det är bra.
Med
Det är
lite
trevligt.
års mellanrum däremellan, behöver jag
Ja.
tillägga. Så.
Ja.
Nej, men
Det är kul.
det har varit kul att ha med dig. Så hoppas jag att vi ses på någon tävling framöver.
Absolut. Stort tack för att jag fick vara med.
Sen önskar jag dig stort lycka till också framåt.
Tack detsamma.
Tackar.
Hej.
Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Nötlöparen där du har fått lära känna Mattias Jonsson. Och mitt namn är Marcus Åberg och jag tackar dig återigen för att du har lyssnat på detta avsnitt. Är det så att du gillar podden tycker jag att du ska gå in och visa dig genom att följa oss på Facebook och Instagram där vi heter Nötlöparen. Och mig når ni på sociala medier där jag heter Åberg Marcus. Hör av er gärna med tips på personer som jag borde intervjua. Och som sagt, jag kämpar på med nya avsnitt och intervjuer när tid och möjlighet uppstår. Ni får helt enkelt hålla utkik på våra sociala medier där ni ser när nya avsnitt kommer upp helt enkelt. Tack återigen för att du har lyssnat. Hand om dig så hörs vi snart igen. Hej då!